Vet du vilken som är den absolut största skillnaden i allsvenskan, Glimberg?
Skillnaden i allmänhet?
Den största skillnaden.
Nej.
Jo, det är skillnaden mellan hur bra Alexander Axén tycker att Astrid Ajdarević är och hur bra Astrid Ajdarević i själva verket är. Ja. Där har du det som skiljer mest av alla saker, alla parametrar du kan komma på i hela allsvenskan.
Ja, men jag såg ju till och med att Fotbollskanalen har lagt en push då inför matchen Blå och Djurgården. Ja. Där de har skrivit Djurgården går för guld. Då startar de med Ajdarević.
Precis som så här, sanslösa misstaget skulle rubriken kunna vara.
Ja, det är fantastiskt bra.
Sanslöst jävla välkomna ska ni vara till BB-podd på gt.se. En podcast där vi pratar om IFK Göteborg och allsvenskan och saker däromkring, som jag brukar säga. Detta är avsnitt 190, wow! Hör och häpna. Ingen nämnd, ingen glömd. Hur är läget, Glimberg?
Det är bra, tycker jag. Det börjar bli kallt och så här. Svensken börjar komma i en normal fas i livet. Så här. Det bara tuggar på nu, man jobbar 9-5, hem, äter sin pizza upp och så är det måndag igen.
Det är 2 sekunder in i podden, du har redan hunnit snacka väder och att du är trött. Det är för allt är precis som vanligt. Vi kommer som sagt kasta oss på veckans heta ämnen, men vi tänkte att vi börjar i en lite mer low-key version av den blåvita världen, eller vad säger du?
Ja, ge mig det du.
Ja, men vi hade ju en gemensam spaning summerat på de 2 senaste matcherna på Gamla Ullevi.
Ja, det hade vi, och vi pratar arenaupplevelse nu.
Ja. Och det var att fan vad gammal och trött arenan känns. Och vad länge man får stå i kö för att få sin korv.
Nej,
det var inte
så den. Var det inte. Det är faktum.
Ja.
Utan vi pratar om det då som IF Göteborg de facto kan påverka. Och den lilla spaningen, den är inte jättestor. Och vi skulle kunna ringa IF Göteborg nu och bara fråga om det är. Men det hade inte varit lika roligt. Det är mycket roligare att få spekulera i det och dra riktigt tunga konspirationsteorier.
Det krävs ju också en arbetsinsats av mig. Eller dig.
Någon av oss måste lyfta en telefon.
Ja, precis.
Antagligen gå igenom Emma i växeln för att vi inte längre har access till direktnumren, för att vi inte är betrodda och så vidare. Men våran spaning då. Jag gillar att vi bygger upp det här. Det här är egentligen mer än en spaning.
Du är redan liksom nominerad till clickbait-polisen.
Nej, men,
här nu, eller?
En spaning är ju sen något litet man noterar. Men vi har ju noterat ett mönster. Vi har ju noterat ett systematiskt nytt arbetssätt från IF Göteborg för att locka publik.
Vi är återigen veckans foliehattar.
Och det är du beredd nu?
Ja, jag får höra.
IF Göteborg.
Ja.
Med så här apparat bakom.
Den stora organisationen.
De senaste 2, i alla fall de senaste 2 hemmamatcherna i
trumvirvel också.
I halvtid. Nu kommer det. Har de börjat spela lite mera proggig musik?
Yes, så är det.
Oerhört spaning. Nej, men om vi ska ta det lite mer så här konkret då. Från att ha spelat ganska mycket blåvit så här generell musik tidigare.
Eller bara så här topplista, hitlista musik, typ Sara Larsson.
När vi pratade om det här förut, då tänkte jag på Sara Lövgren. Och jag tyckte att det var jättekonstigt att de skulle spela starkare inne på Gamla Ullevi.
För det är den enda låten hon har gjort.
Ja, hon gjorde en låt till som blev så här, och sen var det konkurs.
Ja.
Men precis, de har spelat ett Spotify Top 50 och så hoppat in på låt 3 för att ingen ska märka någonting. Ungefär så har det varit.
Ja.
Men nu har de då gått lite mer mot en proggig så här, Göteborgsscen känns det lite som. I förra matchen hemma nu hade vi ju då till exempel Nationalteatern som spelades upp. Vi hade en kille som heter Felix som har gjort en låt som heter Världsmästaren, som är helt okänd. Alltså ingen har någonsin hört den här förut.
Det är någon sorts lite IPA-feeling på det allting, eller?
Lite så här basker. över allting är det. Jag vågar påstå att det är ganska mycket trätofflor och skägg över den här musiken som de spelar.
Och matchen innan vet jag att jag reagerade när jag bara hörde, vad i helvete är det här de spelar? Och så vände vi oss till våran något lite mer proggig kompis John,
han har skägg.
John Pettersson, som var med i en podd för några veckor sedan, ja. Och pratade poliser och annat stök. Och han visste ju precis vad det var för låt då. Bara genom, därigenom så kände jag att ja, det här är något lite mer, det är något, nu är något på gång här.
Nu är vi på Majorna-scenen och hämtar musik.
Ja, precis. Det var något med någon, det var något med någon varg hit eller dit, jag vet inte. Det var inte var det vargen.
Nej.
Det var jag försökte hitta den här på Spotify, jag sökte på varg bara, men det som man fick upp 90% av, det var olika ljudböcker med Tintin, typ Tintin i Kongo, eftersom en av de som läste in det här är Bert-Åke Varg.
Fantastisk skådespelare.
Ja, grym. Också vad hette han i Rederiet?
Jag skulle just fråga vad han hette i Rederiet. Skeppet heter Freja och vi släpper det där.
Gustav Sjögren, inte Uno, inte Joker och inte någon annan heller.
Hette inte han Gustav Dahlén? Alltså? Han hette Gustav Sjögren.
Ja, det är googlat och klart.
Jag har hela tiden trott att han hette Gustav Dahlén och så här. Någonstans tillhörde då toppen i hierarkin i själva Dahlén-familjen, men ändå var så där jävla god att han var nere i maskinrummet.
Känner att vi zonar lite ut från ämnet här nu.
Men man vet ju också att Gustav Sjögren hade gillat det som spelades på Gamla Ullevi.
Ja, eventuellt. Han hade gillat det mer än Sara Larsson till exempel.
Men om vi ska vi vara lite så här, dra lite konspirationsteori nu då. Frågan är ju då varför.
Vad beror det här på? Vad vill man med detta?
Varför gör man så att man vinklar? För att IFK Göteborg äger ju hela arenaupplevelsen, vilket gör att varje minut då, bortsett från själva spelet som de inte kan påverka jättemycket från, alltså från kanslihåll, bör ju vara väl planerad.
Sjukt hade det varit ändå ifall marknad hade liksom sagt, nu måste ni börja slå mer inlägg, det är säljer.
Det hade varit taskigt. Ja. Det hade varit taskigt att gå på poja med det.
Just inlägg också.
Just, ja. Så här, mål skulle vi uppskatta om ni kunde göra, för det drar folk och det hjälper oss i vårt arbete.
Har vi hört.
Men marknad har ju då en roll i att skapa en fin arenaupplevelse. Och då kan vi se tydligt förändringsbeteende i själva musikvalet. I alla fall senaste två matcherna. Precis som vi har sett andra klubbar göra. Jag har nämnt det förut. BK Häcken gick ifrån sin tunga, mörka. Jag vet inte om det var mörk i och för sig. Jag är inte jätteinsatt i hiphop-scenen. Men det var tung hiphop i alla fall. Till att man då gick till...
Du körde också någon sån här juggestomp med den här låten vi alla känner till.
Ja, men det var ju...
Fjärde generationens tredje...
Andra generation heter de.
Person singular.
De gjorde även en låt som heter Kebab, Pizza, Slev och Vitsa, tror jag. Som de tävlar med i Mello.
Ja.
Jag tror den kom eventuellt sist. Det är sekundärt i sammanhanget.
Jag har gjort det.
Men de körde ju då den här tunga hiphopen och sen körde de lite den typen så baltisk musik. Och sen... Från ingenstans då, så gick de på så här.
Vänta. Du menar liksom att man var ute och sökte sig i orten
så. Ja, där. Men exakt så. Man profilerade sig väldigt mycket med Black and Yellow. Man jobbade mycket med att fånga upp kidsens
språk.
Och nu helt plötsligt så riktar man om hela sin musik från dem då till att börja spela typ Graveyard och den typen av musik som är lite så här. Och just för att eventuellt då fånga en eventuellt då inflyttad publik eller en lite äldre publik. Jag vågar påstå att det är inte samma typ av människor som lyssnar på den tunga hiphopen som lyssnar på Graveyard.
De som bosätter sig på Häckens upptagningsområde på Hisingen, de kommer sannolikt från Hedemora snarare än från Hammarkullen.
Så skulle jag, ja, eventuellt kan det vara så. Men nu ser vi då IFK Göteborg göra något liknande och frågan är då om det här är på inspiration från något annat lag.
Jag hoppas vid gud att det inte är på inspiration av BK Häcken i alla fall.
Nej, det tror jag inte. Samtidigt som jag vågar påstå att BK Häcken sannolikt är ganska påkopplad när det kommer till hur man ska värva publik. För det är ju någonting som de måste jobba med hela tiden. IFK Göteborg har ju ändå en massa att stå på som de hela tiden kan vårda. Men BK Häcken måste ju hela tiden med ljus och lykta söka efter folk som vill komma och se på deras fotbollsmatcher.
Du menar helt enkelt att man har gjort så här. Vänta nu, det finns ett lag som lyckas så sanslöst bra med det här med publiken och att skapa en hype och göra det coolt att gå på fotboll, och det är Hammarby, Bajen. Mm. Mm. Och hur gör de på Södermalm? Det är lite som sånt där. Men hur gör de i England då? För ja, kommer precis. Till detta med publikbråk och sånt där. Mm. Då går alla och tittar på Bajen, och hemligheten till deras publik strömning måste vara att de spelar mysprogg i paus. Sjukt. Nej, men det, om det vore så.
Men ja, det är klart så här att när vi har halvtid för IFK Göteborg, du har en full arena med människor och spelarna går av planen. Det du spelar upp i högtalarna då i musikväg är ju någonstans det du vill signalera att ditt lag är. Så är det ju.
Ja.
Du spelar ju inte upp Sara Lövgren starkare. Och sen spelar du upp tung hiphop. Du håller ju liksom en linje hela tiden på den.
Det som man i alla fall, men så här, man kan säga så här, att så borde det alltid funka på sådana här tillställningar i alla fall. Jag är inte hundra på att jag har gjort det i alla lägen alla år, men så verkar det i alla fall vara nu.
Jag tror att de är så pass påkopplade 2019 att de ändå tänker på helhetsupplevelsen. Och då är det ingen slump, och då är jag lite nyfiken på varför det har blivit så.
Ja, och du tror att det är ett Bajenkomplex?
Jag tror inte att det är ett Bajenkomplex. Jag tror inte att det är så enkelt att man bara tittar på ett lag och ser vad de gjort. Men jag tror att man kanske har gjort någon sorts kundanalys och kollat var kan vi öka och var kan vi hämta publik. Men då bör man ju också i sina reklamkampanjer, om det är videokampanjer och dylikt, rikta sig med samma typ av musik till dem. Om du lägger upp en film på, nu måste jag komma ihåg någon som spelar kvar, Robin Söder.
Som bakar surdegsbröd hemma.
Ja, eller så. Nej, men när han då kanske gör mål, att du då säljer den upplevelsen med någon typ av musik.
Gillar han IPA, Robin?
Robin Söder, ljuslagerkille. Oerhörd ljuslageraura.
Vem är mest IPA-kompatibel i truppen då?
Man skulle kunna säga Sebastian Eriksson här, men han är mer champagnekille, va? Men det är ju bara för att jag själv vet det.
Han åker ändå raggabil i Dalsland också.
Ja, fast han har ju så här champagneförråd. Det har inte Patrik Karlsson Lagemyr.
Nej. Han dricker upp den direkt. Ja,
Lasse Vibe tror jag är mest IPA-kompatibel.
Men han är ju dansk. De dricker väl bara Carlsberg och Faxe och sådana här riktigt knallljusa lager.
Ja, fast två saker där. Lasse Vibe är svensk. Han är claimad svensk nu och bör snart på något vänster, även om det inte går, hamna i svenska landslaget. Det är också så här att han med hans danska rötter då dricker de ju starkare öl i Danmark, och IPA är ju generellt starkare i Sverige. Så att det, ja.
Du hade också ett förslag på hur du skulle vilja lösa musiken när vi pratade om det.
Nej, men jag tycker väl att man kan anamma något som ett annat stort lag har gjort i den här staden. Och då pratar jag inte om Gais, ÖIS eller Häcken, utan snarare om Frölunda Hockey.
De tillsammans skulle ändå inte vara ett stort lag.
Nej, eventuellt är det så. De kan ju testa och starta FC Gotia, de kan få namnet av mig här.
BK Göis.
Här och nu. Ja, men Frölunda jobbar ju mycket med matchens profil, och det har ju även IFK Göteborg gjort. Där man då profilerar en spelare och hela den biten. Och man tar det fram hela vägen till arenan, och sen släpper man det där. Bara, nej, nu är du inte matchens profil längre, nu är det match. Varför inte bara fortsätta ta det spåret lite längre och låta matchens profil då sätta ihop spellistan för halvtid. Precis som de har gjort i hockeyn. Det gör ju också att man då kommer lite närmre spelarna och får en relation till dem. Det kan ju vara så att den spelaren där lyssnar på precis samma musik som dig, och det hade du ingen aning om, och sånt kan uppskattas.
Ska vi göra lite reklam också?
Är det läge nu?
Sista chansen att se Östersunds FK spela fotboll. Ja. Det är alltså den 2 november på Gamla Ullevi klockan 1. Jag tycker alla ska försäkra sig om platset i den här matchen och se liksom en riktigt söt liten parentes i svensk fotboll gå i graven en gång för alla.
Ja, men absolut sista matchen någonsin. Så bara det gör ju att man känner att det vill man ju vara med och se.
Ja, det är historia, det är ganska som liten bit, väldigt liten bit av historien som stängs där.
Nej, men det är en ganska stor grej. Jag vet mig vetligen aldrig att jag har sett en match där ett lag sen ska sluta spela.
Ja, men precis. Och sen så efter så kommer ni hit till restaurang Olivedal och festa med oss hela natten.
Det blir... Är det gravöl det kallas då?
Ja, Tobbe snackade om att han skulle köra något quiz här och sjuka grejer. Det kan bli kul som fan.
Ja.
Apropå Östersund då. Så Tom Pettersson var ju ute i media här då och säger att han kommer lämna Östersund. Han lämnar tryggheten i Östersund.
Jag såg det.
Så bara, det är det absolut mest trygga du kan göra, det är att lämna Östersund, ja. Tom. Där kommer det inte bli mindre kaos och problem.
Nej, men jag tyckte det var
fin.
Han är fin, men jag tyckte det var ganska kul. För att han säger verkligen så här i den här intervjun att ja, men mitt kontrakt går ut nu, jag har aldrig någonsin lämnat gratis. Då står man i valet och kvalet. Ska man stanna där man har tryggheten? Eller ska man gå ut och satsa på något annat? Alltså, och jag känner, om du hamnar i baltiska tredje ligan så är du mer trygg än vad du är just nu.
Ja, men liksom, huset du bor i ägs, det kommer förmodligen beslagtas av kronofogden, för det är någon sorts fiffel inblandat med Östersundshem liksom, och Jämtkraft och hela Bengt Rost och Ove Mörk och ja, hela gänget.
Snart kommer det någon att knacka på Toms dörr och säger, det här är ju ingen kemtvätt. Alla alibi-verksamheter fälls nu.
Ja, det är gött att gotta sig lite ändå.
Men vi tar emot honom, va?
Ja, Tom är välkommen. Vi vet kommer. Att du vill, Tom.
Om man bortser då från sportslig kompetens och allt sånt där, så vet du vad den stora skillnaden mellan mig och Tom Pettersson är?
Du menar 50 centimeter på längden?
Tom Pettersson och jag ser så här världen ur olika perspektiv.
Ja.
Och lite på det temat har du varit inne den här veckan, va?
Aha, du tar dig i radioövergångandet, får jag säga.
Ja, men eller hur?
Ja, men det är så här att vi... Och jag ska först av allt säga att det här har vi fått 100% okej av Blåvitt. Både från högt och lågt och från sporten och från marknadssidan och alla har vi fått okej att prata om det här. Det är inte, jag är inte någon Judas-spion som berättar det här nu.
När du säger att du fått godkänt från högt och lågt, då undrar jag vad lågt är.
Det är på.
Okej.
Nej, men skämt åsido, så var det en idé som väcktes lite i somras för vår vän Peter Malmros, du vet,
ja,
vem jag pratar om.
Duktig på att lyfta vikter,
ja.
Duktig på att få andra att lyfta
han
vikter.
Han är också duktig på att flyga leksakshelikopter.
Ja.
Nej, men han har en sån där drönare, en ganska avancerad bra variant av sådan som man flyger med och tar väldigt snygga foton och filmer.
Mm.
Och när jag såg den så tänkte jag, hallå hallå, varför gör vi inte så att vi filmar Blåvitts träning uppifrån när de spelar match? För de är ju så galet intresserade av att förbättra det taktiska positionsspel, hur man pressar, hur man spelar, allting liksom. De har ju avancerade program där de filmar en bit upp, men jag känner att det är inte riktigt den bästa vinkeln liksom. Jag tänkte att om de får en sån, en drönarfilm från matchspelet efter varje träning, så kan de ju sitta liksom och peta och visa spelarna liksom att titta här är du en meter sen i pressen, du måste upp lite till. Ja, du vet, så här. Man kan säga saker till en spelare förmodligen, men om man kan visa också på bild liksom, här, så här ska vi ligga, då tror jag, jag kände så att det här kommer de ju garanterat vara sugna på. Och mycket riktigt, det var de. Så att i lördags så begav jag och Peter oss upp till Kamratgården och gjorde ett testprojekt med det här, där vi filmade delar av träningen med Peters drönare.
Hur var responserna?
Alltså, för han var ju eld och lågor först och främst. Inte helt otippat liksom. Mer nörderi jag kan gräva ner mig om nätterna.
Jag hade ju ändå en kvart över varje dygn.
Ja, precis. Nej, men vi testade olika vinklar, olika grejer och svep, och så sen hittade vi en sån vinkel som tyckte att shit, det här är ju grymt om vi kan få det. Så att jag gissar att vi kommer se till så att de kan filma de träningarna de vill kontinuerligt och få ut sånt material till sin analys. Och det är väl kul och coolt.
Det är grymt ju.
Och sen så ska man ju säga också att det är ju inte så att vi tycker att vi är någon jävla Einstein för att vi har kommit på detta. Utan snarare att hur fan kan inte alla klubbar på någon sån här elitnivå göra detta? Det är ju inte speciellt dyrt liksom.
Nej.
En sån här drönare kostar liksom 10-20 tusen. Det är inte så mycket pengar i sammanhanget liksom. Sen så krävs det väl säkert en del efterredigering och bearbetning och sånt där. Men det är ändå kul att det händer något nytt. Sådär. Och som en liten nugget dessutom då, så har vi faktiskt även fått tillstånd att lägga ut en liten valdel av några av de här filmerna på på gt.se/bbpodd här senare i veckan. Så håll utkik om ni vill se genombrottet till en ny värld.
För det här är ju alltså från en stängd träning då också.
Ja, just det.
Kan man få se ett
är precis som vanligt.
Det var ingen skillnad, va? Nej. Oerhört provocerande de jävla stängda träningarna.
Ja. Apropå Peter Malmros. Ja. Han dyker upp både här och där nu.
Han är inte bara drönare, tränare, han är också
drönare, din personlig drönare.
Alltid någonting. Ja. United Training är ju då veckans BB-podd-sponsor. Vi är väldigt stolta över att de vill jobba med oss. De driver ett riktigt schysst PT-gym nere i Masthuggstorget och har ju nu då släppt upp de här exklusiva träningskorten som har varit omåttligt jävla populära, Hannes.
Ja, men om det är så att man verkligen vill satsa på sin träning i år, så tycker jag verkligen att det finns egentligen bara ett alternativ i stan som håller hela vägen. För det som är det fantastiska med detta, det är inte bara att man får liksom vara i en exklusiv miljö där det är väl lugnt, inte mycket folk, aldrig någon kö till maskinerna. Man får låna kläder, man får till och med liksom hudkräm efter man har duschat liksom. Man får kaffe, man får alltid, man får en premiumupplevelse, men framför allt så får man tillgång till PTs hela tiden när man tränar. Man får hjälp med allting som man behöver. Man kommer inte träna fel längre, för det gör de allra flesta som går och kör lite freestyle själv, att man kör lite skivstång, man kör lite bänkpress. Att tiden du lägger ner på att träna kommer inte vara optimerad om du inte får någon som säger till dig exakt hur du ska göra, och din tid är ganska värdefull, och därför så tycker vi verkligen att vill man satsa på det så ska man kolla in det här erbjudandet som de har nu.
Jag tycker ju också att det här är en riktigt bra deal, framförallt till de som tränar och inte känner sig särskilt trygga på gymmet. Och då pratar jag inte om att de går runt och är rädda, utan snarare är lite osäkra på hur man ska göra. Man kommer in där, det är 100 maskiner överallt, man känner sig ganska vilsen. Här får man hjälp från första sekund. Det är därför jag tycker att det är riktigt jäkla bra.
Mm. Och de kostar alltså 12,95 i månaden. Det är värt att lägga lite extra om man ändå ska satsa på detta. Gå in på unitedtraining.se för att hitta mer information och hur ni kontaktar dem. Eller så kontaktar ni Peter Malmros. Han heter Malmros PT på alla sociala medier. Så hjälper han dig också. Tack så mycket.
Jag tänkte att vi skulle ta ett nytt grepp på veckans match.
Aha.
Och att vi skulle faktiskt fokusera lite mer på domaren i här avsnittet. Och för det känns som att det inte har varit gjort 2019.
Jag såg att Laul och gänget i sin Aftonbladet allsvenska podd, de lovade att de inte skulle ha något domarfokus när de pratade om den här matchen.
Mycket poserande från Laul sistone.
Ja, alltså det fan, skärp dig nu Robban. Du har liksom tagit någon sorts ställning att du ska vara på domarnas sida och att de inte gör fel och att det alltid är påhittat liksom. Vad fan?
Nej, men det var så riktigt svårt inte heller. Jag hade en diskussion med Robert. Jag brukar aldrig hoppa in i någon diskussion med Robert. Jag tänker alltid så här, jag låter han hållas lite.
För du tänker att han kommer alltid orka lite längre än dig.
Ja, men lite så är det. Jag har inte riktigt tid och det verkar Robert ha.
Ja.
Nej, men jag brukar ändå så här tänka att jag tycker att han kan vara en pigg röst då i fotbollens
sticka
finrum.
Ut liksom.
Ja, men verkligen så. Men det här nu när han hela tiden pratar om att kritisera domarna nu är en röst på VAR. Då kände jag att nu är du faktiskt ute och cyklar, för så är det ju inte. Men då frågar han vad han menar. Men då menar han på att om jag som har en ganska stor ställning i svensk fotboll, vilket vi ändå får se att han har, han är ju en maktfaktor. Om jag står och proklamerar för mycket för att domarna är för dåliga, då bidrar jag till den här hetsen mot VAR nu. För VAR...
Det är antingen så är det dåliga domare eller VAR, och det är bara de två sakerna man kan välja.
Ja,
på ungefär.
Och då försökte jag förklara för Robert att vi har ju spelat fotboll i många år innan VAR kom till. Och då sa han, jo, men då fanns inte VAR som ett alternativ, och nu är det som ett go-to-alternativ för fotbollsledningen.
Ja, liksom.
Och då vill inte han vara med och bidra till att VAR implementeras i allsvenskan, och därför håller han sig snarare hellre ifrån domardiskussionen. Jag köper det argumentet. Men det poseras lite väl mycket runt omkring det, och det kunde jag tycka var lite störande. Jag jämförde det med att säga att så här, aha, du är missnöjd med vad våra politiker uträttar i landet. Ja. Diktatur, blir det diktatur? Rakt av bara, pang sa det. Ja. Nej, men alltså jag tänker bara att de kanske inte borde skälla skattepengar och typ hålla det de lovar och typ inte göra saker.
In med Franco för helvete, ja, liksom.
In med sina egna intressen.
Stridsvagnar
liksom
på avenyn ska,
ja,
det vara.
Jag tänker att de bara kunde liksom, ja, men bete sig och göra det som de har blivit valda för. Men när de inte gör det, då måste jag få säga ifrån. Diktatur vill du ha? Ja, lite så kunde jag känna, ja, att det var.
Kan ni komma in här med stridsvagnarna?
Ja,
ja.
Mm. Så att jag tycker tyvärr inte att det argumentet håller, Robert. Jag tycker snarare att vi borde jobba då för ett sidospår som kan ta och lösa det här. För nu har vi haft för många situationer i Allsvenskan, och det till och med avgör Allsvenskan sannolikt 2019.
Sen måste man ju säga att det finns ju spår av sanning i det han säger också, eftersom även om inte du och han kanske resonerar så egentligen, så vet man ju att det sitter folk som har beslutanderätt, mm, som ändå ser det som att ja, då gör vi så här då, för det här är det enkla alternativet att hamna på annars. Men då måste man ju istället se till att jobba för att det ska kunna finnas andra lösningar. För om man tittar på hela problematiken med VAR och hela den saken, som ju många med ryggmärgen och magkänslan är aktivt emot bara direkt. Mm. Det är någon, hela så att säga moderna fotbollen med konstgräs och långa inkast och villkorstrappa och hela det här. Det går ju lite hand i hand på något sätt att man ska ogilla alla de här sakerna som någon sorts paketlösning.
Ah, du menar det är samma människor som så här, 51%-regeln, riktigt gräs, låga nummer på spelarna och varförespråkarna. Det är liksom samma gäng liksom.
Det ska vara långa hörn och det ska gärna...
Inte varförespråkarna, jag menar varmotståndarna.
Ja, men samma personer som ibland också gärna vill se bilder på dålig fotboll från en tom arena ute i skogen där man äter sönderkokt korv och massarin. Du känner det här lite gamla Sverige, mm, gamla fotbollen förespråkarna. Det blir kanske lite väl mycket ibland kan jag tycka också. Jag sitter inte här och säger att ja, jag vill ha VAR nästa år i Allsvenskan. Men jag vill kanske inte att man bara ska avfärda allt som är nytt bara för att det är nytt.
Nej, men jag är med, ja, dig. Och men jag är också så här, jag vill inte heller se VAR i Allsvenskan. Men det betyder inte att bara för att jag kritiserar domarna som det är idag, så betyder, nej, inte det då att jag skulle vara någon sorts VAR-förespråkare. Snarare tvärtom, att jag vill att man ser till att eventuellt optimera förutsättningarna för domarna, eller om man skulle plocka in en utomsocknes domare som vi pratade om förra gången.
Att de kan få betalt för det. Nej, vänta. Det fick de. Nej, men vad jag tycker så här då liksom, om man ska bryta ner det lite och kolla. Det som jag faktiskt mer och mer tycker att det är det stora problemet med VAR, det är lite det som Lasse Wibe också var inne på när han satt i våran podd här. Det kan man lyssna på. Det avsnittet. Det som blir den absolut jobbigaste, konstigaste grejen, det är att när man gör mål så kan man inte springa mot klacken och jubla, utan man måste springa och titta liksom om det är någon Jöns som ska göra någon liksom kvadrat med händerna i luften, för att målet ska alltid kollas. Du kan ha hittat någon tröjdragning 7 situationer bort och så vidare. Där är det stora liksom tappet med VAR, tycker jag. Att man i efterhand går in och kollar liksom om det var straff eller inte, eller om det är så här, det har jag inte så mycket problem med. Mm. Så att då är det ju den saken i sådana fall man ska rikta in sig på. För att jag tror faktiskt att hur mycket vi än står på barrikaderna och skriker och tycker att vi ska inte ha det, vi ska inte ha det, vi ska inte ha det, så kommer det förr eller senare tugga i kapp oss. Och då tycker jag snarare så, istället för att skrika militant nej till allting, stoppa bron, ingen bro, så får man säga, vad är det vi verkligen måste förbättra med? Mm. Men det kanske inte heller är min sak.
Nej, men där har ju Robert också rätt i sak, att ju fler som ställer sig och skriker att domarna är för dåliga.
Det är domarna klart är för
att,
dåliga.
Ja, men när den rösten blir tillräckligt stor, då kommer ju fotbollsförbundet göra något åt det, och då tar de sin go-to-lösning där var. Så jag förstår precis vad han menar. Men där får väl vi också då vara duktiga när det här väl håller på att hända, och se till så att de hittar någon sorts mellanväg.
Men det är också att göra det väldigt lätt för sig, att bara säga antingen det eller det. Diktatur?
Ja, ja, ja. Diktatur, demokrati.
Eller anarki.
Ja. Ja. Anarki.
Ja. Ska vi backa bandet och liksom hamna på matchen itself innan vi hamnar på en eventuell VAR 2021?
Ja.
Vad tyckte du om matchen?
Det var en bra match. Det var som många skrev efteråt, att det var svårt att se att Djurgården var det laget som jagade guld. Det kändes snarare som att vi var väldigt sugna på att ta den där tre poängarna. Jag tyckte inte att jag såg något mönster från hösten 2015 i Göteborgs lag då, om man jämför med en liknande sekvens nere i Malmö där då Marcus Rosenberg tar rött kort efter ett par minuter. Jag tyckte att vi stod upp och stod pall bra mot Djurgården som kanske bara ville ha en poäng, vad vet jag.
Ja, det var nog väldigt viktigt för dem att slå vakt om den poängen, och så kan man säga, visst, deras spel har väl hackat lite det senaste, och sen snackas det om liksom smash and grab och du vet, så här gör ett lag som vinner guld, men det jag tycker att det hamnar lite i skymundan av det som ska komma skall, så att säga. Mm. De sakerna som jag har noterat som är oerhört glädjande, det, självklart är det Hossam Aiesh. Herre jävlar vad han gör slarvsylta av sina ytterbackar. Mm. Det var ju liksom en sekvens när han hade någon så här lång svepande dragning, så jag förstår inte ens vad han gjorde liksom med bollen. Och det, ja, det är herregud alltså.
Vi satt ju också på rätt sida när han hade som mest lekstuga, du och jag. Och då satt vi ganska nära och fick se. Och ibland känns det till och med som att han får med sig bollen ur situationer där han inte bör få det. Vi sa det, han förtjänar inte att få med sig den här.
Där man inte kan få med sig den.
Han är ju inlåst där och ändå på något jävla vänster. Så det är som att försvararen passar fram den till honom för att säga, det här var ju fint.
Nej, men ärligt talat, det är ju i ganska många situationer i varje match där han är faktiskt i en mot två stillastående och tar sig förbi in i straffområdet. Det lovar väldigt gott i framtiden. Sen så är det vissa som säger att det kommer ingen slutprodukt av det.
Nej, det var Noah Bachner sa ju detta bland annat då häromdagen på Twitter.
Jag tycker inte det är riktigt rätt heller, för att jag tycker att han levererar bollen in till ytor därifrån det ska bli mål.
Exakt, och han gör det bland annat så lägger han ju en jättefin passning som går direkt på avslut som tyvärr då inte sitter. Så att han bara...
Men Jordi tror jag det är som...
Ja, men att han då skulle vara någon sorts Niklas Bärkroth som var jätteduktig på att få det att se mycket ut men inte så mycket händelser. Mycket snack och lite verkstad för att dra en parallell. Så tycker jag inte att det är med Hossam Aiesh som då någonstans är duktig på att få in bollen på de ytorna. Och framförallt så ser han till att dra på sig mycket spelare. Det är ju inte för inte som Elliot Cech blir utbytt för första gången den här säsongen på sin position.
Nej, och Malmös ytterbacka Knudsen eller vad han hette, och den innan och den innan och den innan. Det ser väldigt bra ut, och det är väl också lite signifikativt för hela Blåvitts spel. Det ser bra ut, men vi får inte in bollen.
Hela Blåvitt är som en enda stor Niklas Bärkroth.
Nej, det tycker jag var taskigt.
Nej, men det ser bra ut, det händer ingenting.
Men det blir inga mål just nu. Man ska också veta att vi har mött väldigt bra lag senaste tiden. Så det är en del av det. Däremot så är det väl så att våra anfallare är iskalla just nu, tyvärr. De sätter inte sina lägen riktigt.
Nej, vi har ju en speciell sekvens med Lasse Wibe när han kommer fri med målvakt genom att han bara stjäl bollen. Mm. Den ligger på ytan.
Han har jätteläge och petar den till Sanna.
Han har rätt många alternativ att välja på där. Och det är väl det som händer, att det blir stopp i huvudet på honom. Precis som det kan bli med en anfallare som får för många sekunder på sig. När du får en anfallare får ren gata 60 meter så är det ganska vanligt att han bränner för att han hinner tänka så jävla mycket. Det som är problemet här dock är att när du är anfallare i Göteborg och spelar på den nivån, då har du inte råd att hamna i den typen av situationer. Då är snarare tiden tacksamhet, och där förvaltas det riktigt illa.
Däremot så känner jag mig ganska trygg i vad som tränarteamet håller på med just nu. Jag tycker att om man ser utvecklingen med de ekonomiska och sportsliga förutsättningarna som vi har haft från liksom den här tiden förra året, när vi liksom slogs mot ett BP som nu är nere i division 1 snart liksom. För vår existens i Allsvenskan, med liksom på ångerna liksom, och vi bakade barkbröd för att ha råd att träna liksom. Så som det hela är på väg att vända, så tycker jag att faktiskt att man skulle kunna sitta lite nere i den här kravställarbåten som jag, man ser lite här och där.
Men gör du det? Ser du den?
Ja, jag ser den lite här och där. Folk som tycker att ja, visst vi spelar fint, men vad fan, det här är IFK Göteborg, vi måste ställa krav, vi måste göra mål. Ser inte alla det? Jo, till och med tränaren ser det. Jag såg delar av presskonferensen och där sitter ju på jag själv och säger att visst, det är så här med domargrejer och sånt där, men vi ska också skapa mer, vi ska också göra mål på våra chanser. Det är en saknad pusselbit, så att det är ju inte så att de sitter här och rullar tummarna och tycker gud vad fint vi spelar runt bollen, hoppas den rullar in i mål snart. Mm. Utan det här är ju självklart högt upp på priolistan, så jag tycker att man kan lugna sig lite med det där faktiskt. Mm. Dessutom så får man väl säga då att man säger vi skapar inga målchanser, vi skjuter noll skott på mål. Nej, Lasse Wibe skjuter ett skott in i mål, men det vinkas felaktigt av för offside. Vi ska ha en straffspark. Då skulle man nog kunna gissa ändå att det kommer ett skott på mål. Mm. Och så vidare. Man kan ju inte liksom ta bort de här situationerna i historieskrivningen bara för domaren dömer fel.
Nej.
Heller också. Och så.
Bestämmer vi nu.
Sak nummer två som jag var väldigt nöjd med att se. Mm. Det var Sebastian Eriksson som är mittback. Mm. Sebban skapar sig möjligen en förlängning av karriären på en 3-4 år genom att han faktiskt kan ta klivet ner och vara så pass duktig som mittback som han är.
Framförallt så har han ju då så här, Sebastian Eriksson har en jättefin högsta nivå. Han har så här riktigt fina spetsar som vi tycker om. Mm. Problemet med Sebastian Eriksson har ju varit också att han ibland får lite hjärnsläpp och ibland lite för ofta och gärna slår bollar ut i intet. Även om det ofta finns en tanke med det. Jag tycker att han, den här matchen, verkligen bevisar att han har börjat värdera på ett helt annat sätt. Varje gång han slog en lång boll nu, eller en svårare boll, så var det en jättefin tanke med den. Den kom ofta fram till Horsham. I tidigare år så han gärna slått mycket, mycket mer bollar, men nu var han mycket mer passningsorienterad och planerade sitt spel på ett helt annat sätt.
Får väl lite mer tid på sig också från den positionen än på inne i mittfältet där det ofta brinner i knutarna lite
mer. Ja, det är möjligt, men jag tycker att han har börjat värdera väldigt, väldigt moget. Och det gör att när han då har börjat göra det, det gör att då får vi liksom hela kakan Sebastian Eriksson blir så mycket jävla godare och bättre. Och det är det vi fick se här nu.
När vi ändå är inne på ämnet Sebastian Eriksson och brinner i huvudet. Ja, man kan ju se det på två sätt. Antingen så typ, vad fan gör du Sebban? Hoppar på någon efter han spelat bort bollen. Hade någon spelare i ett annat lag gjort så mot våra, så hade vi varit beredda att gå ut i krig med dragna svärd liksom. Mm. Och nu sitter vi och tycker att fan vad vi älskar honom istället. Och det är väl kanske, det personifierar väl en spelare som brinner så mycket.
Fast du kan inte få kakan och äta den samtidigt. Alltså Sebastian Eriksson är killen som brinner till i huvudet. Om han inte får göra det, då kommer han aldrig vara den spelaren han är. Dessutom så är det folk som inte har någon jävla aning om vad som hänt nere på planen som står och gnäller på de här situationerna. Killen han slaktar har ju varit inne i x antal jävla diskussioner med spelare runt omkring hela tiden. Och det har varit ganska mycket tjafs, och jag vet att han har redan munhuggits med Sebban en gång. Det är ju en tydlig markering, det är alltså en kollektiv insats från Sebban där han sänker dem för 10 andra spelares skull. Jag tycker att det är en laginsats. Sen om det är pantat och att han får gult och blir avstängd. Det är klart att det är dumt.
Han ska ju ha rött där till och med.
Det är klart att det är dumt. Men han tar ju, vad ska man säga? Han tar den för laget, så att säga.
Ja, och sen så, om man ska liksom se det med de blåvita glasögonen, så är det ju inte en så jävla farlig smäll. Det är inte så att han liksom kör över honom som vissa vill få det till. Han trycker ju till honom lite grann i nacken. Och Ulvestad sa om det, han ramlade ihop och tar sig för ansiktet, så ont i nacken fick han nog inte.
Nej, men det är väl snarare en missbedömning i wrestling-tacklingen. Ja,
han gör väl som nästan alla spelare nu för tiden. Både Lasse Wibe och Boja Toraj hade ju sådana situationer i den här matchen när de faller handlöst när de får en liten touch. Det hela paketet totalt sett, så säger jag, kan inte vara arg på Sebastian för att han gör den grejen. Hade han fått ett rött kort så hade jag signat upp för det kortet varenda dag och sagt att jajamän, det skulle du ha. Ja. Och, men sen så var det inte heller så jävla farligt. Det är min sammanfattning på den situationen. Jag drar det till min fördel.
Ja, jag ser det. Jag är beredd att kanske inte hålla med dig. Jag tycker att själva agerandet i sig, om man bara plockar ut det som en enskild händelse, riktigt jävla pantat. En kille passar bort bollen, du kastar dig in med rak arm i hans nacke och sen rullar över honom. Typiskt dålig sekvens.
Jo, men han fick inte så ont.
Nej. Nej, men han försöker ju bara ta honom. Men om man zoomar ut och ser det ur ett matchperspektiv, så handlar det om en markering att nu har det gått för långt.
Nu kan det inte där, pissa på oss längre, för då händer det grejer liksom.
Ja, och där tycker jag väl då att det kanske, så att man får se det som man får se det som två helt olika saker. Jag med vetskapen om att vi inte spelar för något speciellt i år kan ju uppskatta den typen av tillslag som en liten krydda så här i slutet på Allsvenskan 2019.
Inte sugen på att åka till Borås.
Inte alls sugen.
En tredje sak då som jag noterat för i spel och så där också. Djurgårdens extremt osympatiska tränare Kim Bergstrand var ju inne på det på presskonferensen på ett extremt osympatiskt sätt. Men oavsett det så liksom, vi kan inte försvara så dåligt på den här hörnan som de gör mål på. Nej. Det är inte rimligt. Jag vet inte vem som tappar sin gubbe, men Buya Touray står ju helt själv i yta två och kan liksom lägga upp bollen, placera, sikta en gång till och sen lägga in den på en hörna. Det är obegripligt att hela den ytan är så tom. Det måste vi bli bättre på, och det tror jag också var en av de första punkterna som tog oss upp på träningen på liksom efter genomgången.
Tyckte du att det var så farligt av Kim Bergstrand när han sa att man kanske lär sig att svara på hörnor?
Jo, men de pratade ju, jag fick ju frågor om domare liksom och sådär och hela grejen, och han sa ja, vi har otur, det är klart att man ska se att det är en offside i situationen innan, och då tog han liksom upp det som var ja, man kanske ska lära sig att försvara på hörna innan. Ja. Det var jävligt drygt, speciellt med vetskapen om att han sitter med 3 poäng som han har fullkomligt rånmördat oss på liksom. Då kanske man ska ha något mer ödmjuk inställning till det hela liksom. Kan jag tycka.
Ja, både jag och nej. Jag kan ju tycka också att han har vissa poänger i det. Vi leder Allsvenskan efter 28 jävla omgångar. Det är 2 omgångar kvar. Lugna är med så här detaljerna. Så att jag håller ju med
det,
om att
så här, det är lite ovärdigt att liksom trycka till en ung tränare på det sättet. Ja, jag tycker jag kunde ha skött bättre.
Samtidigt då, men vi har ju själva gnällt då över att de är så jävla kollektiva och vurmar och håller om varandra hela tiden. För jag tycker det är gött när någon spelar lite Allan mot någon annan. Ja, jag gillar att de inte gillar varandra.
Rätt i sak dock, får man säga. Vi måste ju försvara bättre på den hörnan. Då vinner vi ju sannolikt matchen. Ja.
Kaxat upp det på Gamla Ullevi bara, Kim. Kaxa upp det någon annanstans kan du göra.
Ja. Om vi också då, när vi ändå är igång med vår goda analys, ska kika på de situationerna som vi ändå rasade ganska bra över häromkvällen, så är det väl egentligen 3 saker som domaren totalt, eller som domarteamet missar, ska man säga.
Jag måste säga också att jag uppskattar verkligen, jag vet ju att ni lyssnar nu från övriga lag också. Det var kul att vara ute och veva på Twitter och märka att fan, jag har massa Malmöanhängare och AIK-are
supportar
och Hammarbyare i ryggen här nu. De tycker som mig för första gången någonsin. Jävlar. De håller med mig, de tycker att jag skriver bra saker.
Jävlar lägligt.
Ja, de bara skickar upp mig på sina forum, såg jag där mina åsikter spreds, och folk bara, han har rätt. Så här. Det har aldrig hänt förut.
Veckan innan var det ju tvärtom.
Ja, helt tvärtom förra veckan. Så det var ju, tack för det. Det var kul att få vara en del av kollektivet här, övriga topplag.
Ja, men det är väl... De 3 situationerna som vi pratar om är ju när Lasse Vibe helt felaktigt vinkas av för offside när han har ett friläge. Huruvida han hade satt bollen i mål eller inte, om flaggan inte hade kommit upp, det går ju inte att säga om 100%.
Nej.
Men han var ju fri med målvakten, och där brukar han ju ofta kunna göra mål.
Vajo är ju rätt fet. Det ligger ju honom i fatet, han är ju långsam ner.
Ja, så här, han ska ju få möjligheten att avsluta där. Det är högst sannolikt att det hade blivit mål där. Det är ju inte omöjligt att det
ska
blivit
mål. Ska vi säga att det är 85% chans?
Ja, vi säger ett 50-50 här då.
85.
Ja, och sen så har du straffsituationen, eller den fullkomligt solklara straffen som Jordi skulle ha när han blir neddragen, och domaren säger att han inte ser den första touchen. Han tror att han halkar. Det är för dåligt bara.
Ja. Det var som du sa när vi såg på reprissituationen. Jaha, det är ingen linjedomare här vid den här gången.
Nej.
Ingen linjedomare här, han stod och drack kaffe.
Om vi ändå ger Lasse 50% att sätta sitt läge, och så ger vi den straffskytt som vi nu skulle ha haft här då 50% att sätta sitt läge på straffen. Då är det ändå 100% att vi får ett mål där, eller
det är så det funkar med procent.
Det är så det funkar med procent.
Okay,
ja, det var så lite så jag tänkte.
Och jag började fundera på om det kan vara så här, för att när du är domare så det enda du får höra, tror jag nu, vad gissar det, men du får hela tiden höra, du får inte kompensera. Du vet att du får inte
varför
tänka
du gjorde fel här,
jag missade så. Den, därför ska nästa bli rätt. Det är ju, och det är ju ett rätt tänk.
Han underkompenserar med
det. Men jag tror att det kan vara lite så att han instinktivt vill kompensera så här, senare, i senare skeden av matchen. Då blir påmind om att, men vänta nu här, jag får inte kompensera. Och kanske då faktiskt missar ytterligare situationer för att han är så rädd för att bli anklagad för att ha kompenserat.
Ja, jag har en annan teori. Och det är att domarna vill ta det minst kontroversiella beslutet i alla lägen. De vill liksom, det är så här, om det är en straffsituation så är det ändå värre att blåsa en straff som inte ska vara en straff än att missa en straff. Det är värre att ett lag får göra mål på offside än att vi vinkar av för tidigt för offside. Mm. Så att jag tycker att, och det är det som jag har vänt mig mot hela säsongen. Det är när de inte dömer dåligt utan fegt. De försöker skydda sig själva i alla situationer. Och då tycker jag det blir kass liksom. Det kan man kräva att man ska göra. Man kan aldrig så här, om han inte ser, då kan man aldrig säga att visst.
Se då?
Nej. Ja, jo, men däremot så här, det känns alltid som att det värderas mot det som, ja, det fegaste beslutet liksom. Och det kan störa mig något oerhört. Vi har den sista situationen också då. Som förvisso inte är i målsituationen, men den hörnan som leder fram till Djurgårdens mål, där är det ju sån sjövild jävla offside som vem som helst borde se. Och spelaren står dessutom still, så att det ska bara vara offside och våran frispark och ingen hörna och således inget mål. Men den räknar jag inte på samma sätt, utan jag tänker att gör vi mål på ett av de lägena som vi borde ha fått chansen att göra, så vinner vi matchen. Så pass tryck hade vi på Djurgården. Och det är min bestämda åsikt, och den är helt ofärgad. Inga blåvita glasögon på den.
Jag måste bara fråga, kan du i det här läget sakna då Jonas Eriksson som jobbade under precis tvärt emot den filosofin, världens största drama queen, låret Sadiku, vet du, får den upp på handen fyra gånger när vi möter Helsingborg, han bara fria ofrivillig, för att sen då när vi möter Malmö borta bara, jag bryter allt, alla får gå hem, det bestämmer jag för jag är domare här. Kan du sakna då Jonas Eriksson i Allsvenskan?
Jag vet inte vad jag ska. Det är svårt det här med domare.
Han tog ju inte gärna det bekväma beslutet. Han kände, hur kan jag synas som
han
mästare?
Han var inte feg i alla fall. Nej. Det kan man ju uppskatta. Apropå feg sen, så får ju domaren Kristoffer Karlsson också oförtjänt mycket cred efterhand för att han så rakryggat står och berättar att han gjorde fel. Det ska han ha lite cred för. Men det är nästan så att den credden kan liksom trumfa de felen som görs. Det är inte heller rimligt.
Nej, men det är också så här, så fort en domare ställer upp på en intervju så får han cred, tycker
jag. Vad
duktigt det var. För det första händer det ju fan aldrig att domaren ställer upp på en intervju. Jag är ju helt övertygad om att Simon ställer frågan till domarna när det har varit kontroversiella grejer som har hänt. Och den här gången så svarar väl då Kristoffer Karlsson ja.
Ja, du har ju betalt för det här att göra det här.
Så men de gör ju inte det. Du ser ju aldrig i stort sett en domare i en intervju efter där han behöver förklara någonting. Det är ju extremt sällan det händer. Och bara för att han då ställer upp på att svara på frågor efter om hur han tänkte,
då är allt förlåtet i vissa
då är allt lugnt. Då fan upp man dem till skyarna. Åh, gud vad bra, nästa jävla fina svenska export till Champions League. Fy fan vad bra.
Ja, men dessutom också då den genomruttna inställningen att liksom att direkt är han på varbollen också. Vi måste ju få var så att vi slipper göra vårt jobb som vi har betalt för då, eller? Det är verkligen sådär. Om vi nu ska ha var och gå mot hela den grejen, då behöver vi inte betala de här proffsdomarlönerna. Då kan vi ha typ Ingvar Oldsberg som står mitt i på mittcirkeln med en iPad och dömer liksom. Fina
men hade tror du att Allsvenskan hade slutat annorlunda om vi hade haft VAR då?
Ja, men det var ju det. Ibland så finns det folk som möjligen har lite för mycket tid och energi över för att ta itu med analyser, va?
Ja.
Nej, men så här, vi har ju känt hela året liksom att fan vilken. Vi har inte riktigt flyt med domarna.
Det jämnar, tar mig fan, inte ut
fan
sig.
Fan vad det inte jämnar ut
sig. Det är så jävla långt ifrån att ha jämnat ut sig.
Så jag satt här igår med David Vukovic, du vet, som har den här sajten Nya Blåvitt.
Ja.
Mycket pigg sajt, måste jag säga. Ja.
Ja. Han är som en pigg. Kommer du ihåg att han är lika engagerad nu som du och jag var en gång i tiden?
Ja, han är grym, David. Han, ja, gör, han gör ett grymt jobb. Kolla in den sidan i största allmänhet. Men vi satte liksom och gaggade fram och tillbaka och kollade vilka matcher som vi tyckte att vi på riktigt hade blivit missgynnade i. Och så gjorde vi då det självklara, att vi gjorde en varkoll av de här, en i högst subjektiv egen regi. Och alla ni nu som stormar iväg och tycker förlora mentalitet, ska jag skylla på domaren, vi tar det här med glimten i ögat där.
Jag skyller på domaren.
Ja, men vi tycker så här, att om domsluten hade gått så som vi tyckte att de hade skulle ha gått, hur hade det påverkat den allsvenska tabellen? Då har vi kommit fram till en korrigerad allsvensk tabell.
Var svenskan?
Ja, något i den stilen. Fast det låter ju inte heller bra. Jag tänker att jag går igenom matcherna väldigt snabbt och hur vi har dömt.
Får jag bara fråga som en liten teaser här då? Uh-huh. Hamnar vi på bättre position än vad vi gör i verkligheten?
I synnerhet.
Oh.
I högsta grad.
Ja, vad bra. Ja.
Då är den första matchen som vi har gått in på, det är Djurgården IFK på bortaplan.
Mm. Är det då, Benjamin Nygren eller?
Då anser vi att IFK skulle haft en straff och vi skulle inte fått ett rött kort på Jordi Karasvili. Vi anser att vi skulle ha vunnit den här matchen istället. Då får vi alltså plus 3 poäng och Djurgården får minus 3. Nästa match som vi har är Blåvitt mot Örebro på hemmaplan. Ja. Där gör Benjamin Nygren ett mål som döms bort för offside felaktigt. Matchen borde således slutat 1-1 istället för 1-0 till Örebro. Då får vi plus 1 poäng och ÖSK får minus 2.
Ja.
Nästa match som vi har kollat är Falkenbergs FF mot Blåvitt på bortaplan. En match som slutar 1-1. Då anser vi att Blåvitts mittback blir faulad, som man säger på basketspråk, ja, av den Falkenbergsspelare som gör kvitteringsmålet. Jag har inte koll på alla namn.
Det är viktigt att vi får poängen här.
Ja, men precis. Tittar man på den situationen så är det ganska solklart att vi ska ha frispark i det läget. Och VAR hade gått in och gjort det för oss, det är jag ganska övertygad om. Alltså får Blåvitt 2 extra poäng eftersom matchen slutar kryss och Falkenberg minus 1. Stackars Falkenberg.
Det är synd om Falkenberg.
Ja.
Har det tufft som det är.
Ja. AIK mot Blåvitt på Friends Arena. Där fanns det mycket att titta på. För det första anser vi inte att AIK ska ha straff när Henok Goitom är ute och dansar ballett. Vi anser nog också att Henok Goitom ska åka på ett rött kort när han fullkomligt kör över Kallisir helt oprovocerat. Tackling med båda fötterna, sulen upp, dobbarna före.
Bakifrån.
Ja, ja. Och vi anser inte heller att André Kallisir ska åka ut och få sitt röda kort. Så vi...
Riktig sketkväll för André Kallisir.
Ja, verkligen. Och sammantaget det här så är vi ändå snälla och säger att vi vinner inte matchen, men vi förlorar inte heller den. Den kommer sluta 0-0.
Hade vi inte en straffsituation i matchen för vår del också?
Det hade vi, men vi tänker att vi ska ändå vara objektiva här.
Vi tänker också att så här... Man kan inte få allt.
Nej, sannolikt slutar den här matchen 0-0.
Mm.
Då innebär att Blåvitt får en poäng till och AIK får minus 2. Andreas Ekberg som dömde matchen för övrigt. Sen är det matchen på bortaplan mot Malmö FF som vi tycker att det finns en del att titta på också. Där anser vi framför allt att ytterbacken som heter Knudsen, vilket bara i sig är sjukt, men vi tycker att han ska få sitt andra gula kort och således bli utvisad. Detta ska ske innan André Kallisir får sitt andra gula kort och blir utvisad. Och vi tänker då liksom att i någon sorts rättvisans universum att ingen av dem blir, eller så att André inte får sitt gula kort här.
Vi kvittar det helt enkelt.
Ja, eller på något sätt. Dessutom så anser vi att Malmö FFs mål görs med armen. Detta kommer, och inte med axeln, detta kommer dömas bort av en eventuell VAR-domstol i Haag. Så att de får inte heller något mål. Vi anser att matchen kommer sluta 0-0. Då får Blåvitt ett extra poäng i tabellen och Malmö blir av med 2.
Mycket poäng vi har fått där.
Jajamän, och sen har vi då den sista matchen som vi inte behöver prata så mycket om. Den sista mot Djurgården här, den senaste matchen. Och då anser vi då att ja, Blåvitt kommer göra ett mål och Djurgården gör sannolikt inte något mål. Mm. Vi kommer vinna den här matchen och vi får plus 3 poäng och Djurgården får minus 3 poäng.
Så vi löser alla topplagen i stort sett och plockar vi poäng.
Det är ju också det som är det väldigt intressanta, att det är just mot topplagen som det är så mycket differens, och det är därför det gör så stor skillnad.
Det får jag fråga en grej då? Ja. Bayern borta? Ingenting där.
Vi känner det. Vi var ju ändå inne och kände så här att ställningen 4-2 till Bayern borde Jeppe Andersson fått ett rött kort, men vi kände att det var lite väl magstarkt.
De kanske hade vunnit.
Och ja, det känns som de hade nog kunnat lösa det.
De gjorde ju ändå 3 mål på 13 minuter. Ja. Alltså det...
Så att man får inte gå. Och samma med matchen mot BK Häcken, där många tycker att vi skulle bli av med straffar. Som vi skulle haft, Lasse Wiby skulle haft straff och så vidare, var det många som tyckte. Där hade vi också en situation med Christopher de Graça där han eventuellt borde ha fått ett rött kort. Så vi tänker att vi den matchen, det blev 0-0 i den matchen.
Vi stryker
det. Vi skiter den. Mm. Detta gör då på tabellen att IFK borde haft 11 extra poäng. Djurgården minus 6. Örebro minus 2, Falkenberg minus 1, AIK minus 2 och Malmö FF minus 2. Det ger en tabell där Hammarby toppar på 59 poäng, Malmö 57, AIK 57, Djurgården 56 och Blåvitt 56 poäng. Vi hade alltså således varit med i guldracet ända tills nu om det hade dömts korrekt enligt vad vi... jag och David subjektivt tyckte. Mm. Man kan kolla in gt.se/bbpod och hitta länkar och så vidare, inte den här artikeln som David har lagt upp på nyablåvitt.se också. Där den här korrigerade tabellen finns. Och även en liten film som visar hur vi har tänkt i de olika situationerna. Så det är ambitiöst projektet där.
Verkligen.
Den korrigerade tabellen där guldstriden lever för 5 lag.
Och du vill alltså då ha VAR nu?
Nej, jag vill att de ska döma rätt direkt.
Diktatur!
Bara.
Diktatur vill du ha?
Nej, jag vill bara att de dömer det rätt från början. Eller framförallt så vill jag att de inte dömer så fegt. För det är det de har gjort i nästan alla de här fallen. Intressant, va? Det är ju en stor portion foliehatt, stor portion Bagdad Bob och hela den svängen också som vi tar på oss här. Det är vi helt medvetna om. Men marginalerna är små. Hade de varit på andra sidan så hade tabellen kunnat se ut på ett helt annat sätt. Sen kommer supportrar till andra lag hävda att vi har minsann våra straffar vi borde fått och utvisningar som vi inte borde fått och det ena med det tredje och det fjärde. Ja, men absolut. Ni är vänliga att inkomma med de casen, så ska vi titta på dem också.
Du menar
att
du gick inte igenom 450 matcher?
Precis, utan jag fokuserar på det som jag kände till, så att säga.
Du, på tal om att vara feg, så hade det väl varit modigt av oss att fortsätta den här podden eftersom vi inte har någonting mer att prata om idag.
Du menar att det är end of the road, så att
it's
säga.
A wrap, så att säga.
Har du något bra sätt att avsluta podden på, eller?
Jag skulle bara vilja tacka, för jag ser att du sitter här nu i en ny tröja från Pollen Shark. Är det så att du har varit och inskaffat dig den på Melrose Company på andra plan i Kungsmässan? Det är absolut bästa planet.
Så är det, du sitter ju i någon sorts LS-tröja som, jag känner att jag är för gammal för att ha i alla fall.
Det är en sorts föryngringsprocess som jag har gått in
vad
i.
Vad du gör, det får du bedöma själv. Men säger ni BB-podd i kassan så får ni hela 20%, vilket kan göra en hel del om man köper så snygga kläder som vi.
Jag köpte en sån här, jag köpte inte alkoholhaltig dryck, utan jag köpte någon sorts dryck som man ofta blir läggad på då på ICA-butiker och sådär. Och när jag hade på mig den här tröjan, då blev jag läggad häromdagen. Så jag kan säga att det här är som något hemligt serum.
Kör bakåt vänd keps också, så får du typ, kommer du krampt in på ICA.
Ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat den här veckan. Ha det jättebra, så hörs vi. Puss och kram.
Och glöm inte att VAR är vargen.